Jag vet inte om ni som jag tittade på tv-serien Lilla huset på prärien när ni var små. Kanske var ni för gamla, men det mest troliga är att ni var för unga. I den tv-serien fanns Nelly. Nelly gick i samma klass som vår huvudrollsinnehaverska Laura Ingalls. Och Nelly var en riktig jävel. Hon hade perfekta korkskruvslockar. Hon hade liksom en krispig, rutig, ljus, ständigt ofläckig klänning. Och hon var en jävla snobb. Hela tiden såg hon ner på allt och alla, och hon var liksom beskäftig och fick liksom det godaste godiset och skröt med det. Hon var hemsk. Och ni kanske även minns den här tjejen från stan som kommer till Saltkråkan och pratar om en riktig bungalow. Varför är de så provocerande? Detta är Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. Podden där vi försöker förklara de sämsta sidorna med vårt mänskliga beteende och varför vi gör dumt gång på gång på gång när vi borde veta bättre. Idag om snobbism. Varför blir vi så provocerade av snobbism? Vad kan framkalla snobbismen i oss själva? Och vad i hela fridens namn är inverterad snobbism?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdande.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten, och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och
ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen och sådär. Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack IKEA!
Vet du var ordet snobb kommer ifrån?
Nej.
Från latinets sine nobilitate. Utan klass.
Utan klass?
Ja, så att det är väl kanske inte helt glasklart varför.
Nej.
Men nu förknippas det ju då med en person som är en alltså social klättrare, så att säga.
Alltså med väldigt mån om att utstråla klass.
Ja.
Det kanske därifrån ordet kommer, att det var liksom ett nedsättande ord om de som var så måna om att utstråla klass så att det blev muppigt.
Ja, precis. Eller kanske någon som rör sig mellan olika klasslager. Så att
ja, okej. Okay,
med hjälp av sin snobbism är väl en möjlig tolkning.
Din var bättre än min.
Och definitionen i sådana här psykologiska sammanhang då. Det är att man fäster överdriven betydelse vid ytliga egenskaper, som till exempel social status, skönhet, akademiska meriter och så. Mm. Eller det kan ju handla om massa olika saker.
Mm. Jag vill bara fråga, är akademiska meriter, att kan man säga att det är ytligt?
Nej, så här, liksom vad ska man kalla det då? Alltså det är väl någon typ av attribut. Ja. Alltså det är någonting man visar upp i alla fall.
Ja just det, det är uppvisandet som det störiga ligger. För att någon går runt och bara har en massa akademiska poäng är inte störigt. Eller en massa medaljer hemma i hyllan.
Ja just det.
Det är att gå runt med dem på sig och så.
Exakt, så ytlig i den bemärkelsen. Ja. Bra. Mm. Ja men det är ett utmärkande drag för snobben då. Mm. Ett annat är att den här snobben, den elakartade snobben ska jag säga. För det finns lite mer godartad snobbism som har kommit till sen.
Mm.
Men den här problematiska snobben tänker att folk som har de här egenskaperna, dragen eller vad det nu handlar om, ser upp till dem och ser ner på dem som inte har.
Just det. Mm.
Och slutligen är det så att snobben tänker sig att han eller hon själv har de här egenskaperna eller så.
Just det.
Och inte alltid med rätta så att säga, men att man placerar sig själv i den kategorin då.
Intressant, för vi har ju pratat i den här podden tidigare, bland annat i vårt avsnitt om lyx och lite generellt när det kommer till avundsjuka, att så här, den här grundläggande viljan att ha det där härliga som andra har och inte vilja ha det sämre än man har det. Den är ju någonstans en drivkraft att åstadkomma saker. Att så här resa sig upp ur sängen och liksom öppna sin skolbok eller städa sitt rum. Alltså det är ju någonstans en så här...
Just det, det är precis.
Man kan väl tacka en liten del utav en att man har det där.
Ja, just det. Precis. Avundsjuka, där pratar man ju om så här godartad, som är att man skärper sig.
Ja, exakt.
Jag vill ha det Lina har. Så att nu kommer jag jobba lite extra hårt så att jag också kan köpa ett sånt fint köksbord. Typ Och sen har vi den dåliga varianten som är mer att jag förstör ditt...
Jag rispar ditt köksbord.
Ja. Mm. Och man kan också göra en sån uppdelning när det handlar om snobbism. Om man ska prata om en godartad, som inte är så störig eller antisocial, så att man är en matälskare, men man är matsnobbig. Man tycker att mat ska lagas från grunden och sånt där. Men det innebär inte att man tycker att den som drar i sin pulvermos vid korvmojen, till exempel jag, är en sämre person. Så att den här liksom elakartade inom citationstecken snobbismen handlar om att det är kopplat till massa fördomar och dömande attityder till de som inte passar in.
Det är inte strävan uppåt, utan det är kanske mer nedåt tittandet som är problemet. Ja. Nedåt sparkandet helt enkelt.
Visst.
She's snub. She's snub. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on regarde, je suis snob.
Vilken snobbism triggar dig mest?
Jag är väldigt självkritisk till min egen reaktion på det här. Jag vet nämligen inte riktigt om den är giltig eller om jag bara är avundsjuk. Vi lever ju liksom i någon så här tidevarv när så här experten är kingen. Folk som kan mycket om något tycker vi är jättehärligt. Och det gör också att liksom sammankopplat med nätet och så vidare så är det väldigt lätt att om du vill show off, om du vill liksom ha status, att ganska snabbt söka dig till kunskap som är väldigt lätt att copy-pasta och sen utge den för att vara din egen. Så att du får den här liksom ären av expertis. För att använda ett, ja, jag vill inte vara kvinnohatare heller, men säg så här. När någon planterar lite blommor hemma.
Mm.
Oh, gud, ja, jag tror fan att det här är kvinnohat. Men jag kör på. Någon planterar lite blommor hemma. Och istället för att vara så här, titta mina blommor. Och så blir det så här. Mm, rågbräken, äppelvicken, flågmacka och miskeltuta. Det provocerar mig något in i bängen. Jag bara, det är blommor. De som kan blomsorter ser det här. De bara, gud vad fin rågbräcken, vad fint det var. De behöver inte få det berättat för sig.
Nej.
De som inte kan det så här, tycker bara att du är störig. Det sjuka med just det här exemplet är att vissa som beter sig så, det provocerar mig så mycket att det inte är sant. Nu sitter du här och mästrar. Nu sitter du här och liksom utger dig för att vara den där experten. Och det stör mig. Eventuellt bygger allt på avundsjuka, jag vet inte. Sen finns det andra. Jag vill särskilt namnge en person. Och det är Lisa Engström. Min härligaste gamla barndomsvän. Hon är insnöd på blommor och har alltid varit det. Så att när hon plockar en bukett, då är det verkligen så här, titta, rågbräcken, vildflacka. Och så här, då, hon, för henne är det så här, det är vad det är.
Mm.
Och när hon lägger upp den typen av så här, här är en bild på en bukett, då är jag bara så här, men gud, jag heter den rågbräcken. Wow. Gud, vad kul för mig att veta. Då blir jag bara liksom inspirerad. Och när andra gör det så tycker jag så här, nej, nu har du snabbgooglat och du vill bara skryta. Du sätter på en låtsas experthatt. Vad störigt.
Det finns ju definitivt massa manliga motsvarigheter som jag kommer att tänka på direkt.
Ja, njurtappen, en köttbit. Ah, gott med njurtapp. Man bara, eller slaktafilé som går att köpa precis överallt. Ja. Och en annan sak. Jag lyssnade på en podd som handlade om att sätta guldkant på tillvaro med två personer som verkar underbara. Och de pratade om så här, olika saker som man gör för att, så att livet ska bli lite härligare. Och en i podden säger så här, en viktig grej är att ha en smörklocka. Ja, livet blir så mycket bättre om man har en smörklocka.
Det låter som en blomma.
Det är ingen blomma.
Nej.
Det är en sån där, vad heter det, lådaskål som man har smör i.
Mm-hmm.
Som heter smörklocka. Och jag blev provocerad.
Varför kallar de inte smörlåda, tänker du?
Ja, eller varför säger du inte bara en smörskål med lock? Eller så här, smörklocka, du vet, en sån här som man har smör i. Och de pratade om den här jävla smörklockan ganska länge om hur fint det var, hur underbart det var. Och någon hade köpt någon jättefin smörklocka för jättemycket pengar. Och jag bara kände, jag så här, jag sprängs av provokation.
Ja, och jag tänker så här, har inte allt det här att göra med tänkt avsikt hos avsändaren? Med din kompis Lisa så vet du att här handlar det inte om att liksom exkludera.
Nej.
Eller liksom markera. Nej. Eller att show off.
Nej, just det.
Utan det är bara så hon pratar. För
ja,
att
just
hon
just
är så inkörd på insnöd och kan så mycket och kanske inte reflekterar över att andra inte vet att det här är en råg.
Eller reflekterar över det och är så här, visste ni att den här gamla gräset som ni går förbi varje dag heter fnödvass?
Lite folkbildande.
Ja, exakt. Ja. Exakt. Och, så att, flera sådana
och den avsikten blir ju då behjärtansvärd, så säga,
ja,
och inte provocerande.
Ja.
Men sen så ibland känner man ju väldigt starkt att här handlar det bara om att någon vill egentligen liksom exkludera folk eller liksom visa upp sin egen tillhörighet i någonting.
Ja, lägga upp en bit mat och älskar så här, gott med lite räs eller hanut på den här. Man bara, ja du Anna, va? Det är en krydda.
Okej.
Okay. Men du kan väl inte bara dissekera dumma människan Lina? Vad är det som gör att jag tycker det är asexigt när folk kan saker, men jag tycker det är jätteosexigt när de framhäver det? För det är det snobbismen i det, eller är det skrytsamheten, eller är det bara
det är väldigt nära besläktat liksom, skrytsamhet, snobism sådär. Alltså, och jag tänker mig att det har jättemycket att göra med upplevd avsikt, lite som vi var inne på exempelvis.
Och då kan det också ha att göra med min dagsform. För att när jag har en dålig dag så upplever jag att väldigt många fler har avsikten skryta och få andra att känna sig okunniga. När jag har en prima dag så bara, njurtapp sa du. Det låter gott. Berätta.
Alltså. Ja, precis. Men så tänker jag med. Alltså, ibland är man ju på så att säga, avsändarändan och känner att gud, jag har det så mysigt och härligt. Och, alltså man lägger ut någon bild och har inte alls, alltså man har inte någon medveten skryt.
Nej, man bara, här är jag på min brygga vid min ö.
Jag har det så härligt, jag vill bara dela med mig. Och sen så kanske man får en reaktion av typ, alltså man märker att någon uppfattar det som lite skrytigt och snobbigt eller vad det kan vara. Och så, det har hänt.
There's one thing I can't stand, it's snobbery and one-upishness. People who try to pretend they're superior makes it so much harder for those of us who really are.
Vi kan prata lite om varför folk blir snobbar.
Ja, varför blir folk snobbar?
Mm. Och då tänker jag att även om det är en psykologipodd, så när man pratar om det här ämnet så kan man inte låta bli att ta upp Pierre Bourdieu. Den franske sociologen. Mm. Väldigt inflytelserik, och hans tankar om olika typer av kapital. Ringer detta någon klocka?
Det borde du göra, eftersom jag har läst densamme på Uni.
Ja.
Men jag minns inte. Kulturellt, socialt.
Precis. Mm. Han skiljer bland annat då mellan ekonomiskt kapital, det vill säga liksom materiella tillgångar och så. Mm. Socialt kapital som är vänskapsband, släktband och kåranda, sådana saker. Och kulturellt kapital som kan vara till exempel ett visst språkbruk eller att man så här, ja, men, fint kulturella saker och så. Till exempel, jag har en kompis som jobbar på universiteten och undervisar och forskar. Bland annat om just Bourdieu, till exempel. Och när hon står i föreläsningssalen och liksom pratar om Bourdieu med sina studenter, alltså hon har ett kulturellt kapital i den kontexten, i det sammanhanget, så har hennes kunskaper om det här ett värde. Men om hon skulle gå på en afterski med ett gäng packade vintersportare, då skulle inte det här ha något värde alls.
Förmodligen inte samma värde i alla fall.
Nej.
Det kan ju finnas någon Bourdieu-fantast i det gänget också, men kanske inte.
Precis. Och sen så har vi det här att den bok som säljer bäst är ju inte samma bok som anses bäst.
Nej, just det, som ligger högst på den fina litteraturkritikerlistan.
Precis, och det värdet är ett slags kulturellt kapital då. Jag vet inte om du minns att jag berättade för dig någon gång att jag var så traumatiserad efter en middag på bokmässan. Så här fin kulturell där folk satt och såg sura ut.
De har man faktiskt varit på.
Ja, och då hade jag något långt resonemang om att den här surheten är liksom nödvändig om man inte har ett ekonomiskt kapital som de här personerna inte har, utan det de har är det här kulturella kapitalet.
Just det, det enda de har är sin cred.
Det enda de har är sin cred, och då måste den skyddas med en väldigt liksom sur attityd mot nästan allt.
Just det. När man liksom blir så här, varför håller folk på så här, vet, skriver ner en pjäs, eller varför är liksom kulturjournalister så ogina, eller liksom varför letar man fel i kulturen idag.
Ja.
Kulturetablissemanget som sådant håller på att gå runt och bara, det är dåligt, det är fult. Men varför kan man inte bara säga, fast jag tyckte den här låten på den här plattan, den var kanon, så varför kan det inte vara mer godtyckligt?
Då blir det inflation, så att säga.
Ja, och då har
då
de
blir det inflation
kvar
i deras kulturella kapital, så att det blir liksom mindre värt.
Just.
Så att, ja, typ så. Och om man lyfter den här liksom sociologiska teorin in i psykologin då, så handlar det om att bygga identitet. Om man liksom tillhör ett visst gäng. Alltså snobbismen som ett sätt att markera tillhörighet. Har du ägnat dig åt sånt?
Garanterat.
Ja, alltså jag tänker att för mig var det, när jag växte upp var det stort. Alltså det var, för mig var det väldigt liksom viktigt med alternativ kultur inom musik och så. Först grunge och sen indie och sådär.
Ja, hela tidningen Pop och så, allt det där var ju en enda stor white label-rörelsen. Att så här, jag kan så mycket om den här låten, att på min lilla singel så står det inte ens vad det är för någonting, för att det ska vara så obegripligt för dig,
ja,
som inte kan lika mycket som jag.
Precis, och det här liksom faktiskt föraktet mot majoritetskultur och sånt där.
Just det, därför vi ens har ett begrepp som guilty pleasures.
Just det, precis. Ska du förklara vad det är?
Ja, förlåt, snobbigt av mig. Låtar, när man började liksom spela örhängen, alltså hitlåtar som man så här skäms över att man gillar. Vi byggde en hel DJ-karriär på att bara spela sådana, vilket ju var kul för oss eftersom folk var lite ovana om det då, så man klappade händerna och blev jätteglad.
Precis, du och ditt DJ-gäng, ni har gjort lite av en grej att vara osnobbiga.
Ja, men det i sig är ju en snobbism. Det är ju också att vi tillhör ett gäng. Vi ser ner på er som är snobbiga. Haha, vi vann. Mm. Alltså, här kommer vi att spela One Night in Bangkok makes a hot man på liksom en häftig klubb. Vi outcooled you.
Ja, och finns faktiskt ett begrepp för det där.
Ja, berätta.
Inverse snobbery.
Där har
alltså,
vi det.
Alltså omvänt snobberi då. Läste en artikel av en Neil Burton som är psykiater och filosof och författare vid Oxford i England. Han pratar om, vi sa en anledning till det här snobberiet är ett identitetsbygge. Men sen har vi också den här lite mer klassiska förklaringsmodellen att det handlar om osäkerhet.
Mm.
Att man skyddar jaget med sitt snobberi. Säg att jag upplever att du är snofsig, eller du är otrevlig och nedlåtande mot mig, Lina.
Uh-huh.
Och då tänker jag, för att skydda jaget, ska hon säga, hon som har så fula skor? Jag tycker inte att du har fula skor, det här är bara en...
Jag har ju barfota, så jag tar inte åt mig.
Alltså att man skyddar jaget på det sättet. Att jag tycker att du är nedlåtande mot mig på något sätt. Och för att skydda jaget så tänker jag en snobbig tanke av den typen. Eller kanske säger till och med till min kompis. Att,
just det.
Ska hon säga, hon som har så fula kläder.
Just det, ditt felletande är...
Ska hon säga som äter pulvermos?
Ja, nu är jag helt med dig. Ja, precis.
Så snobbismen som ett skydd för jaget helt enkelt. Ja. När man upplever osäkerhet på
just
olika
det.
Sätt. Att liksom blicka snett neråt just mot någon annan för att kännas lite bättre själv.
Ja, han var större, men han är så himla obildad. Han har inte lika många akademikerpoäng som jag.
Precis, och Neil Burton här skriver: "Social insecurity may be rooted in childhood experiences, especially feelings of shame at being different, or an early sense of privilege or entitlement that cannot later be realized." Den tror jag är... den här andra delen av den meningen, att man har tidigt fått en känsla av att man är entitled, vad heter det?
Berättigad.
Till, alltså privilegierad, berättigad, och sen så... uppfylls inte det. Man upplever att det liksom uppfylls inte.
Just det. Jag får inte den status jag tycker mig vara född till.
Exakt. Och det där, det känns ju som en perfekt liksom grovgrund för en oskön snobbighet.
Ja. Och där kan vi väl också lägga på en liten klassaspekt här. Alltså för att när man växte upp och kallade någon snobbig, i min skola så var det alla som pratade med fint i. Och då hittade vi på att det gjorde man om man kom från Lidingö.
Mm.
Alla de var snobbar.
Ja.
Det gick så långt att så hade man en skjorta med krag, eller liksom, vad heter det, pikétröja.
Mm.
Så bara, blä, vad snobbig, bu! Och där var det liksom rakt avkopplat till att om man var rik så var man snobbig och det var dåligt. Alltså det blev, för oss var det liksom ett sätt för oss att vinna över dem med pengar.
Ja, precis. Och jag kommer faktiskt komma till ett ganska långt resonemang om klass här om en liten stund. Men jag tänkte att vi ska bara stanna upp lite då i den här inverterade snobbismen. Och det är ju då egentligen... Alltså det är ju en snobbism i sig, precis som du var inne på. Att man är snobbig fast gentemot snobbar.
Just det. Mer ketchup, tack. Fnys åt er som sitter där med er ugnsrostade tomat som har stått i 8 timmar.
Visst.
Ni är idioterna, inte jag.
Precis, och där kan jag också hamna ibland. Att jag liksom fnyser lite snobbigt åt snobbar.
Och då är det kanske, för då är egentligen avundsjuk, att jag inte har haft 8 timmar att stoppa mina tomater i ugnen på, eller jag inte har en lika vacker ugnsform. Eller
det kanske kan finnas något sånt där
och
också.
Och det är hotet mot jaget. Alltså måste jag sätta på mer ketchup och säga att ni är idioter.
Yes. Och Neil Burton här, han tar upp att det finns ju också just nu en ganska stark sån, vad ska man säga, nästan politisk rörelse, kanske framförallt i USA då med, du vet, här pratat om eliter och så.
Just det. Roligt att Donald Trump blev liksom
en av dem
som tog tag i det här. Och man bara, men vänta, hur mycket man och folket är det vi har att göra med här?
Exakt. Men kommunikativt så är han verkligen en sån inverterad snobb då.
Just det. Gud, vilket fint gäng jag hamnar i.
Jag tänker på den här otroliga scenen från Vita huset när man har typ av liksom, toppmöte internationellt tror jag. När det var något gigantiskt långbord bara fyllt med hamburgarkartonger från en snabbmatskedja. Alltså det var så här, du vet, man tar emot franska presidenten och så varsågod, där har du jordgubbsmilkshake och där har du en Whopper liksom.
För att man absolut inte, eller jag bara tänker om det där
kan... Ett väldigt starkt symbolspråk i det.
Verkligen.
Och sen så har vi punkt tre då på varför man blir snobb. Vi pratar ju om liksom identitetsbygge, vi har den här osäkerheten. Och sen så har vi den som är auktoritetsorienterad eller klassbevarande, alltså hierarkibevarande.
Just det,
att man har sett då i studier någon här, Ilan Shira, psykolog vid University of Florida, som har sett att personer med en snobbtendens också har det som kallas high social dominance orientation. Det vill säga att man gillar idén om samhällshierarkier.
Just det. Ja. Det ska inte plattas ut här inte.
Det ska inte plattas ut här inte. Är man lagd åt det hållet så tenderar man kanske ganska självklart då att lätt falla in i snobbism av olika slag själv.
Ja, och tror jag det är de som är egentligen min, alltså om jag får använda huvud och inte bara gå på min dumma människoimpuls. Så är det väl de man är arg på. De som säger så här, du är mindre värd för du är inte född med samma vackra blåa blod som jag eller samma fina släktled. Eller så här. Du är av börd mindre värd än jag. Det är vi många som vill krossa och alltså blir vi provocerade av generellt uttryck för det där.
Ja.
Jag står över dig.
Precis.
Abba! Har du beställt in den här smutsen? Vi säljer musik här, inte underhållning.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag, som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej.
Utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
De här människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också.
Mm.
Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Jag stötte på en väldigt intressant studie här, tyckte jag. Du vet, vi har pratat om den här overconfidence-effekt. Alltså att alla tror att de är bättre bilförare och sådär. Än snittet.
Ja, just det.
Men här var det då en serie studier. Någon Peter Bellamy på University of Virginia som visar att det där är väldigt klassrelaterat.
Mm.
Att ha ett sånt, en överdriven tilltro till sin egen förmåga, det är någonting som är i huvudsak reserverat till högre samhällsklasser.
Åh gud vad deppigt, men naturligtvis är det så.
Ja.
Alltså såklart, man växer upp i en värld av idel liksom framgångsrika företagare och pengar centralt, man har varit bra på att investera, så växer man upp i det och känner att självklart är jag biologiskt och liksom kulturellt och genetiskt på alla möjliga sätt gjord att vara en briljant företagare.
Precis.
Konstigt vore det väl om jag inte tog en risk här.
Hör på den här exempel. Mm. En studie som involverade 150 000 mexikanska företagare.
Mm.
Olika typer av företag då förstås.
Mm. Mm.
Och de delades in i, alltså de fick fylla i enkäter som avslöjade deras klasstillhörighet. Alltså till exempel inkomst, utbildningsnivå och sådana saker. Så man kunde sortera dem på det sättet. Och sen så fick de göra någon typ av kognitiv uppgift. Alltså man skulle matcha bilder. Någon typ knep och knop.
Ja.
Och sen fick man skatta hur det hade gått. Och då kunde man se en sån väldigt tydlig effekt att de här högre klasser, om man säger så då, där hade man mycket större tilltro till sin egen förmåga jämfört med faktiskt utfall. Alltså man överskattade sitt resultat mer än fattigare personer eller personer i lägre klasser. Så.
Och det kan man ju tänka så här, vad dåligt, eftersom det kommer ju visa sig i verkligheten att de tror att de ska göra bra men de gör inte lika bra. Mm, förvisso dåligt, men ganska ofta så är det ändå bra att tro gott om sig, för det är så man kan övertyga sig investorer. Eller, alltså,
ja,
så förstår jag med att säga, den där övertro är ju inte alltid negativt för att utfallet inte blir dåligt.
Precis, och faktum är att det var en annan studie här visade precis den exakt det fenomenet då. Liknande studie då, fast inte med företagare utan med amerikanska studenter. Mm. Där fick folk svara på en 15-frågors quiz. Mm. Och sen så, man delade in dem i klass på samma sätt då. Mm. Och sen fick de gissa hur bra de hade gjort, klarat sig. Och man kunde se precis samma effekt där då, att högre klasser överskattade sitt resultat mer. Och sen en vecka senare så fick samma studenter genomföra någon typ av anställningsintervju som videofilmades, som sen granskades av massa rekryterare.
Ja.
Och då kunde man se att de här rekryterarna tenderade att ge en högre rating på folk ur högre klasser.
De som trodde gott om sig själva.
De som trodde gott om sig själva. Liksom, oavsett faktisk kompetens. Så att säga. Så att av det här följer att snobbism blir någonting som blir vanligare i kanske medel- och överklass då, hos såna entitled personer.
Mm.
You got my stuff.
Thank you.
How much is this?
I don't think this would fit you.
Well, I didn't ask if it would fit, I asked how much it was.
It's very expensive.
Look, I got money to spend in here.
I don't think we have anything for you. You're obviously in the wrong place. Please leave.
Vi ska kunna gå igenom lite grann vad det finns för fördelar och nackdelar med snobbism.
Låt oss. Vad finns det som är bra med snobbismen?
Alltså en fördel är att det faktiskt kan vara relationsbyggande.
Jaha, du och jag som båda två vet hur en riktig carbonara ska tillredas.
Vi kan mötas i vår carbonara-purism.
Mm.
Säger man purism?
Puritism tänkte jag, men jag vet inte.
Ja, puritism, det tror jag också.
Men det här får vi låta puritet. En ordsnobb rätta oss.
Exakt. Eller hur?
Mm.
Och jag menar, det har man ju varit med om.
Yep.
Hela min gemenskap, särskilt i liksom sena tonår och sådär, var väldigt baserad på en sån här vi mot dem och vi är bättre än
och var ni indie-musikerna? För det var dem jag, det var min.
Det var min crowd också och den var ju oerhört elitistisk, snobbig. Alltså den byggde jättemycket på, den byggde nästan mer på att se ner på andra än att se upp på sig själv så att säga.
Ja.
Ganska trist på ett sätt. Men det var ju en fin gemenskap så det.
Ja.
Under några år. Mm. Men jag minns att jag typ tyckte att det var skönt att komma lämna ur det. Att lämna
exakt.
Det, liksom.
Det där, jag tror att det är vi som sen hittades på dansgolven ylandes till Go Your Own Way och One Night in Bangkok.
Exakt.
Vi som hade haft en stor del av våra tonår liksom uppslukade, fullkomligt begränsade av liksom den här snobbismen. För det gäller faktiskt hela populärkulturen. Det var ju inte bara liksom en viss typ av indiebands liksom 12 år man skulle, det var ju liksom så här, aha, du såg en Spindelmannen film fnys.
Just
aha, du gick in på Hennes & Mauritz, fnys.
Precis, och man kunde ju, eller man upplevde i alla fall att man kunde bli cancelled för minsta lilla felsteg.
Ja,
det var ju en sån...
ja. Gud, det här är roligt, det ska jag berätta för min kompis Lisa Milberg som ju är en liksom, riktigt så finsmakare helt utan att vara snobbig. När vi gick på, det var inte högstadiet, det måste vara gymnasiet.
Godartad snobbism.
Den goda, verkligen. Bara en fin smak och man njuter av att vara nära henne. Vi var på, det här var verkligen under mina värsta sådana år när man skulle vara så här rätt. Jag hade typ fått följa med henne på någon hemmafest och så var det så här, av någon sjuk anledning så var det så här kassettbandspelare. Det här är hur gammal jag var. Och jag tog ut min kassett ur min freestyle. Sätta på en låt. Alltså vi var liksom 15-16 så att det var länge sedan. För att jag tänkte att jag skulle sätta på någon låt. Jag jobbade liksom extra i repan på tidningen Pop så att jag hade liksom koll. Spelade den här låten som var så bra och sen så när den var slut så blev det så här, övergick det till vad som hade varit på det här bandet innan. Och vet du vad det var?
Berätta.
Backstreet's back, all right. Oj, vad tror du hände med min...
din status?
Mm. Och det här var liksom, idag så kanske det inte låter så konstigt för att det är så här, ja men det är väl en jävligt liksom Dennis Pop så superhit.
Tidsandan är ju helt annorlunda nu.
Men då var det. Alltså det var så här, det krävdes liksom att en Andres Locko liksom hyllade Dennis Pop en miljard gånger innan det sipprade ner så långt så att man så här faktiskt kunde säga att jag tycker att den här låten är bra. Och där och då i det rummet med liksom så var det inte fräckt, det var det inte.
Ja, precis. Tidsandan är ju helt annorlunda nu. Alltså nu är ju mainstream kultur är ju så himla mycket. Jag menar alla, alltså
kolla på Mello. Ja,
precis. Och det är ju skönt på många sätt och vis. Och sen så ibland kan jag tycka att det kanske skulle vara lite sunt om de unga var lite mer subversiva och liksom,
ja,
lite mer,
och lite mer precis,
lite mer anti, lite alternativa sådär. Men på det stora hela är det ganska skönt.
Ja.
Ja. Så att fördelar, relationsbyggande, identitetsskapande. Nackdelarna då förstås är att man väcker motvilja hos andra. Det har vi pratat om. Hur du och jag sitter och retar oss på olika typer av snobbism. Och hur garanterar att andra retar sig på vår typ
av snobbism. Ja, sitter hon och skriker om att hon känner Lisa Milberg. Jaha, jaha.
Ja, precis. Och det kan ju vara ett hinder för relationer, såklart. Och det är ju så att säga andra sidan av myntet. Och att med utgruppen så blir det ju... Jag minns ett exempel. Det här är så hemskt faktiskt. Någon jättesöt tjej som jag liksom... Nej, jag kan inte säga det här. Det är för,
du är tvungen, Björn.
Ja. Nej, men som jag liksom... Ja, men, alltså typ att nobbade en tjej för att min kompis tyckte att hon hade en väska. Eller om det var ett par skor som inte var... Inte dög.
Ja, just det. Så kunde det vara också. Ja. Det var ju kläder som var okräddiga.
Ja, precis.
Någon hade liksom, eller typ så här, hängde väskan på fel sätt.
Ja, men sådana saker. Och gudarna ska veta att inte jag var i någon position att välja och vraka heller. Nej. Så att det var ju, för mig var det liksom högsta vinsten. Ja. Och sen så på en sån fånig liten detalj.
Ja.
Och på någon sån här, det var ju verkligen en snobbism grundad i osäkerhet var det ju.
Ja, ja, ja,
såklart. Och for the record, det här var 25 år sedan eller någonting.
Ja, ja, men jag tror inte någon kommer hålla det emot dig.
Nej. Och det finns till och med ett begrepp för det där, Seinfeld-effekten, när det handlar om liksom hinder för relationer då. Och man åsyftar då den här tv-karaktären, Seinfeld.
Ja. Vad är snobb-effekten där?
Jo, han hade då en tendens att ta minsta lilla fel hos en person som en tjej då, som en anledning att göra slut.
Jaha, var det en genomgång? Jag har inte sett jättemycket på Seinfeld, men höll han på så? Så blä hon smaskar eller hon har fula skor?
Ja,
eller
precis. Alltså, faktum är att det var väldigt länge sedan jag såg och jag minns inte riktigt, men ja, tydligen har jag läst mig till det då. Jag kommer att tänka på, jag hade en kompis som hade några sådana episka commitment issues under så många år och det var alltid, du vet, han träffade helt perfekta, underbara människor, men det föll alltid på, det var verkligen så Seinfeld-effekten.
Ja.
På en sko, en väska,
uttalade någonting fel
någon liten grej sådär. Tack och lov, nu är han en lyckligt gift tvåbarnsfar.
She's a two-face. She's got the Jimmy legs.
She's a virgin.
He's poor.
She eats her peas one at a time.
She's bald.
She's bald.
He's a bad breaker-upper.
She's too tan.
She's too good.
Ja, just det. Sista sak. Sista nackdel då. Att riktigt, vad ska man säga, riktigt elakartad och väldigt stark eller stor snobbism kan gränsa till eller vara ett symptom på narcissism eller narcissistisk personlighetsstörning. Och vi har gjort dubbelavsnitt om narcissism, om någon vill lyssna på det då. Men då har man ju den här grandiositeten och ett ständigt behov av att bli beundrad och så. Man är väldigt upptagen vid makt, prestige och sånt. Och då hamnar ju man lätt i snobbism på massa olika områden. Men precis som med narcissism i största allmänhet så blir ju effekten ofta att man stöter bort folk snarare än tvärtom.
Just det. Får jag här slänga in någonting som eventuellt inte är fullkomligt politiskt korrekt, men rätta mig du psykolog om jag har fel. Det kan också vara så. Det finns ju andra liksom, människotyper och diagnoser som vi lever med, som till exempel vissa bokstavskombinationer eller kanske autism som gör att man är väldigt noga med vissa grejer. Och ganska frispråkig när man ska prata om de här sakerna. Man kanske är där och korrigerar att någon gör fel eller säger fel. Och att det i sig kan tolkas som snobbism. För det brukar jag, det tänker jag ibland på Twitter.
Ja.
När folk är där och bara säger, faktum är att det var faktiskt så här. Och man bara, här kommer någon i mästrande och nedlåtande. Så bara, nej, det här är bara en person som kan mycket. Och det behöver inte vara snobbism, utan det kan vara något annat.
Eller, verkligen, ja. Verkligen, precis. Ja. Och som vi har varit inne på lite grann, så det har ju så himla mycket att göra med hur det uppfattas då.
Och där har vi avslutar med det, för att det där blir det svåra. Vi har varit inne flera gånger i den här podden på det här med avsikter. Att det är komplicerat att leva i en tid när man så ofta får höra att en människas goda avsikter inte räknas ifall utfallet eventuellt klev någon på tårna och så vidare. Och avsikter är ju knepiga eftersom vi inte, enligt genomskinlighetsprincipen, faktiskt inte vet vad någons avsikter är. Det vill säga, du berättar för mig att en god tomatsås gör man så här. Jag skulle kunna tolka det som att du vill få mig att känna mig som en dålig tomatsåsgörare. Din avsikt var att få mig att känna mig liten, medan din avsikt bara var att dela med dig av ett bra tips. Jag vet inte. Därför, som en liten lärdom efter nu detta långa matiga avsnitt om snobbism, kanske vi ska ta med oss att försöka göra vår avsikt lite tydligare. För att inte avfärdas som snobbar, för att inte råka vara nedlåtande mot folk, lägg den där lilla extra sekunden på att bara förtydliga den här avsikten. Kanske är du den som lägger upp en bild på din rabatt eller din blombukett och berättar om snorväpplingen. Och så sitter missundsamma, småsinta, avundsjuka typer som jag och stör sig på att du är snobbig. Det kommer bli färre som jag om du säger så här: vet ni, jag googlade precis, den här blomman heter äggväppling. Och då kommer jag plötsligt bara, nej men gulle du. Så vill du inte ha mitt hat så är det tips. Och samma sak gäller mig i min liksom inverterade snobbism. Att så här, hörni, vet ni varför jag har så himla mycket ketchup på min mat? För att jag känner mig som en okunnig jänta när ni andra har era ugnstomater i ugnen 9 timmar. Var liksom lite mer transparent. Då tackar jag dig, Björn Hedensjö. Vi tackar Peter Malmqvist som klipper vår podd. Vi tackar Klara Wallin som är producenten och Beppo där vi får spela in den. Tack och hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.